En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 231. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag på er denna måndag.
God dag. God dag.
Malmö FF är svenska mästare för 21:a gången. Matchen där guldet säkrades, det vill säga 4-0-seger mot Sirius, lämnade inget tvivel om saken. Och det var ju, ja, vad ska man säga, matchen i sig var inte så mycket att säga om. MFF hade 3-0 efter en kvart. Det man kände som tv-tittare åtminstone var att det här hade ju kunnat vara en 90 plus, ja, kanske närmare 120 minuter lång festtillställning om det hade varit så att det hade varit publik på läktaren.
Det är svårt att säga emot det.
nu blev det något annat.
Ja, det kändes lite som att det kunde vara vilken så här Gothia Cup-match som helst. Nästan spelarna hoppar lite och sjunger att segern är vår. Alltså det känns, det blir liksom, det är verkligen hur ett sån stor titel som det svenska mästerskapet ändå är i fotboll. Det får man väl säga är den största inhemska titeln som finns. Så känns det ändå så, vad ska man säga, omäktigt. Och det säger ju väldigt mycket om publikens betydelse liksom. Så tyckte jag precis som Max i krönikan där, att det fanns en fin symbolik i att de tackade en tomma ståplatsläkta.
Ja, det var faktiskt ett väldigt fint ögonblick och smart av Anders Christiansen. Jag tror faktiskt det var spontant för att de var på väg av flera av spelarna. Men jag tänkte också så här att det speglar också skillnaden mellan damsidan och herrsidan i fotboll. Om ni ser Göteborgs firande när de tog guld, så var det mycket mer spontant och känslomässigt, för att de är inte vana vid någon publik, höll upp sig. De är lite elak mot Göteborg, men de har ju väldigt lite folk på sina matcher.
Mm. De är inte alls vana vid att ta SM-guld.
Men just att för dem var ju inte saknaden. Det var naturligtvis annorlunda, men inte alls på samma sätt som det var på här sidan.
Mm. Sen är det ju så också att MFF, jag vet inte, det är ju också en sån, de har ju gått miste om att fira guldet med publiken, men de har också gått miste om en tydlig match där guldet blev klart. För det här har de ju vetat länge, och nu blev det klart så tidigt i matchen också att de mest svallande känslorna hade ju nästan hunnit lägga sig till avspark. Och, alltså det blev ju mer... Det var ju inte mer den här planstormningsglädjen, utan det var ju mer fint att se på en sån spelare som Sören Rex som äntligen fick sitt SM-guld då. Att han var ju mer rörd liksom på ett sånt här sätt. Det var inte så att han ville ta av sig kläderna och springa runt och skrika liksom. Så det var, men jag vet inte vilken match man skulle säga i år där det verkligen stod klart att nu är det guld. Det kanske var Häcken hemma egentligen som var den där riktigt stora guldmatchen, så att säga, om man nu kan peka på en sån.
Ja, alltså annars är det mest matcher som MFF inte har spelat.
Jag skulle säga det också.
De matcherna hade stått klart.
Ja, men lite så är det ju.
Men sen samtidigt tror jag att igår att det var många hemma vid TV-apparaterna som kände en speciell sorts glädje, tror jag, ändå av en sån här. De hade ju aldrig blivit nervösa. Det var lite grann det också som blev så speciellt, i och med att målen trillade in så snabbt där i början. Man hade inte ens byggt upp spänningen i själva matchen. Och jag tänkte ofrånkomligt på Staffan Tappers ord som jag pratade med i helgen här. Att på något sätt så levde ju MFF verkligen efter den här grejen denna gången. Att visa sin överlägsenhet genom att inte slå av förrän det var klart. Alltså det hade varit väldigt lätt efter 1-0 att ta det lugnt en stund. Det hade varit ännu lättare efter 2-0. Men här kör man liksom pang bom mot ett virrigt CU ska sägas. Men MFF gör en fantastisk kvart 20 minuter fram till 3-0 och sen vet ju alla att det är klart. Mm.
Alltså det var ju, nej, det var just det som gjorde att i den här matchen kanske mer än någon annan gång den här säsongen att publiken saknades. Mm. De hade ju hållit uppe stämningen i den här transportsträckan som var uppskattningsvis 85 minuter.
Jag frågar är hur mycket det hade blivit i resultat om publiken hade varit där över spelarna.
Jo, man tänker sig en sån där Tinnerholms-match mot Elfsborg. Liksom.
Ja, och sen undrar man hur mycket det hade blivit om Malmö FF inte hade haft en trupp som var coronasmittad också. Alltså, man får någonstans ha beräkning att de genomförde den här matchen med sjukdom i truppen.
Ja, det blev ju väldigt symboliskt för hela 2020, hela den här kvällen måste jag säga, från början till slut. Men det var en mäktig insats och den visade hur stark den här truppen är. Och liksom det var någon som beskrev det just det här att de hade nog peppat varandra väldigt mycket under en lång period här och liksom använt sin rutin att bygga upp någonting som inte de andra lagen har klarat av. Liksom en otrolig vinnarinstinkt.
Mm. Sen ska man ju säga det om Malmö FF som klubb också. Malmö FF kan ju, hör och häpna, faktiskt tappa ett SM-guld en säsong. Men det beror ju inte på att man faller igenom i enskilda guldmatcher. Malmö FF är ju inte en... Så jag säger att det är nästan en omöjlighet för Malmö FF att vika ner sig när man på hemmaplan har ett guldläge. Liksom. Man är inte den typen av förening som har... Alltså, det kan väl såklart hända förstås, men det känns ändå som att det finns... Där, det är ju där i sådana matcher där det här som sitter i väggarna-grejen verkligen gör skillnad. Att man vet vad som krävs i en sån match, man går ut och man peppar varandra. Det finns, liksom, det finns inte på kartan att man skulle liksom ligga under med 2-0 efter en kvart, utan man går ut och kör över motståndet. Det har ju hänt förr i sådana här matcher.
Det har ju hänt en gång, de klappade inte igenom, men 1968, vi pratar i den tiden, då spelade de ju bara 0-0 mot Elfsborg i en match som borde slutat 6-0. Nu gjorde Elfsborgs målvakt John Hedin sitt livsmatch där, men det var enda gången liksom man såg att de inte klarade av det. De var ju faktiskt lite nära även mot Elfsborg 2004. Mm. Det skakade rätt rejält egentligen med tanke på förutsättningarna.
Precis. Där hade de ju i ryggen den här för föreningens längsta titeltorka genom tiderna då på 16 år mellan 88 och 2004. Så det är liksom, det är klart, där är det okej att de var lite skakiga. Men det känns som att de har hittat nu den senaste tiden från 10-talet och framåt, så har de verkligen hittat tillbaka till den här vinnarmentaliteten. Liksom. Att det är liksom... Det är inte direkt någon i föreningen som är oroad över att de inte ska gå vinna mot Sirius hemma.
Sen tycker jag den personifieras igår av några spelare som om man ska liksom gå direkt in på det, som verkligen har gjort skillnad den här hösten. Jo Inge Berget är överallt och krigar och kämpar, och det har han varit hela hösten. Dessutom har han ju gjort inlägg farliga igen. Och sen är det faktiskt Erik Larsson, jag måste lyfta bakom honom, som alltså hans... Sen Felix Beimo kom tillbaka men aldrig har varit nära att han har tagit en plats i laget, så har han varit helt fantastisk. Och den arbetsinsatsen han gör igår igen, alltså det är ju sån viljeinsats som skapar, vad ska man säga, bygger upp hela laget. Alltså man får med sig alla spelare. Just igår vill jag nog också nämna Ola Toivonen, som jag tror sprang mer sammanlagt än vad han har gjort på hela sessionen i MFF så här långt.
Ja, det var lite skillnad mot derbyinsatsen.
Ja, kan man säga. Det fanns liksom inte att det här skulle inte bli seger. Och det är fler man kan lyfta naturligtvis. Men jag tyckte att de på något sätt ledde laget.
Vi gjorde Inge Berget här sist till Toivonens 3-0. Det är ju väldigt fint, för han får ju bollen. Och det är väldigt lätt i ett sånt läge att bara skicka in den liksom på kraft. Men han tittar så tydligt var Ola Toivonen ska, vad han vill röra sig på bortre stolpen där, och så måttar det sig perfekt inlägg liksom.
Ja, det är det jag gillar med honom. Jag tycker att han kan variera inlägg. Han kan slå lågt och hårt och han kan slå högre. Han tittar verkligen var bollen ska hem. Mm. Så jag tycker det har varit en väldigt avgörande del faktiskt under den här hösten, och det visade sig även igen.
Bara ett litet stickspår där, apropå min långa utläggning om vinnarmentaliteten där, när man ser det för den här typen av matcher. Lika imponerande som det är, lika fascinerande är det att man inte alls har den vinnarinstinkten när man spelar cupfinal. Då ser det helt annorlunda ut. Det finns ingen, det är som två väsensskilda saker liksom. Och det visar väl om någonting på att den mentala aspekten i fotboll är enorm.
Jag skulle säga det är väl det där med överlägsenhet. Alltså i cupen känner MFF inte överlägsenhet därför att de har det här joket från 1989 med sig. Mm. Så det, visst är det mycket psykologiskt spel.
En annan aspekt på den här vinnarinstinkten är det som, liksom, som jag kanske minns tydligast från den här matchen är ju precis i slutskedet när Erdal Rakip väggar sig igenom, gör en tvåfotsdribbling och försöker chippa över Sirius-målvakten som gör en jättebra räddning. Och Erdal Rakips reaktion i det, alltså han blir så otroligt besviken och arg för att han inte får göra mål när det står 4-0 och det är i princip slut.
Mm. Han sprang ju och jobbade stenhårt också. Vi ska inte vara kritiska, men han hade ju lite svårt på passningsspelet. Han stod bort rätt mycket bollar, så det var kanske den frustrationen han tog ut lite där.
Det var ju fascinerande också i slutet när Sirius-tränaren Henrik Rydström valde att ge ett stort antal unga akademispelare speltid. Då var det verkligen ett seniorlag mot ett juniorlag, såg det ut som. Det
var en var ju så ung så att han inte fått tröja. Känns det. Han hade ju Robert Oma Persson ska med tröja. Ja.
Han var ändå välvuxen. Det var ju många andra som var som såg väldigt små ut faktiskt.
Ska vi köra vidare på sidospel där, så kanske det inte framgick riktigt på tv. Men det var en väldigt märklig sekvens innan de här spelarna fick hoppa in. För plötsligt så värmde alla Sirius-spelare upp. Och dessutom under ledning av sin fystränare. Precis som de körde ett eget pass längs linjen. Och för det första är det ju helt mot reglerna, men det var så väldigt märkligt ut. Man hörde ju allting som sa, så nu gör ni det här och nu gör ni det här. Och så var det en organiserad uppvärmning.
För den bästa uppvärmningen för att komma in. Det var kanske en sen uttagning, tänker jag.
Han har ofta mycket luriga grejer för sig, Rydström, men han går ju till, när vi stänger boken för den här säsongen, så är ju han en av, om inte den allra främsta tränaren den här säsongen. En av topp tre i alla fall.
Lätt den mest underhållande också.
Ja, avhyvlingen av Johnny Fedel var inte direkt tråkig.
Men han tog tillbaka. Han var en ursäkt för det sen.
Ja, precis. Jämförde sig vid Saddam Hussein.
han är ju färgstark, och det kan man inte säga med en annan tränarprofil. Men det är ju lätt att hylla Sirius för en fantastisk säsong. Men då skulle jag vilja säga så här. Glöm inte bort att Marcus Lantz i Mjällby faktiskt ligger före i tabellen.
Mm. Nej, precis.
Den prestationen är för mig den absolut största i allsvenskan i år. Att det de har åstadkommit.
Vi har tre omgångar kvar. Det är det som avgör vem som har varit bäst.
Bara säga det här också med ersättare. Det var nog inte medvetet, men det blev lite symboliskt på slutet också när Bäckström tillsammans med Daniel Andersson, som då fanns på bänken också, bytte in Amin Sarr, Oskar Lewicki, Berang Safari på slutet. För att om jag räknade rätt så var det 6 stycken MFF-fostrade spelare när slutsignalen gick som var på planen. Och det är lite grann ett statement det också, kan jag tycka. Och lite symboliskt just det här att den gamle Safari kom in, som då är på karriärens slut, och den unge Sarr som är på väg in och som liksom inte riktigt tagit klivet ännu, men är på väg där. Tycker det var en rätt skön markering också. Och men omedveten förmodligen. Mm.
Spelarna firade ju inne på plan och i omklädningsrummet, så det blev lite firande utanför stadion också. Fyrverkerier precis i matchslut och sen lite andra glädjescener. Det kom ju här på måndagsförmiddagen att polisen har upprättat en anmälan om våldsamt upplopp. Det är ju kanske ett ganska trubbigt verktyg eller trubbig rubricering, men det var ju ändå så pass så att polisen ansåg sig föranledd att ingripa.
Just i det här fallet, nu var jag inte där så jag ser det, jag har bara sett bilder efteråt, men det känns väldigt märkligt. Jag tyckte att de supportrar som bildade någon sorts skadevanor längs med vägen där bussen skulle köra både höll avstånd och höll sig lugna. Och det såg, för mig så såg det verkligen inte ut som det var något märkligt firande där. Sen om någonting har hänt på vägen, men det kom väl en väldigt stor polisutryckning om jag har förstått. Så det kanske triggade upp stämningen hos några. Men jag tyckte det var ett i sammanhanget i dessa tider ett snyggt firande från de supportrar som inte kunde hålla sig hemma.
I samband med matchen, eller rättare sagt efter matchen, så blev ju också Daniel Andersson intervjuad, och även om han sällan ger några tydliga svar så fick han ändå svara på frågor om spelartruppen. Det är ju någonting vi kommer att återkomma till framåt, men just det som han sa här handlade ju, han fick ju framförallt frågor om Anel Ahmedhodzic och Isak Kiese Thelin. Och där är det väl liksom, jag vet inte, vad säger ni? Där är det svårt kanske att komma så mycket längre än det som Daniel Andersson sa.
Ja, alltså bollen ligger ju någonstans i MFFs styrelserum vad gäller Isak Kiese Thelin framför allt egentligen. Där handlar det om att som får vi bang for the buck liksom. Är han värd de pengarna han kostar? Ser vi den potentialen internationellt sett? För nästa säsong handlar ju mycket om att faktiskt nå Europacuperna, och är Isak Kiese Thelin rätt person att som central punkt leda MFF dit? Det är ju nyckelfrågan så att säga.
Möjligtvis tror jag att de hänger ihop en del. Att, det kändes ganska tydligt att MFF styrelse inte var beredd att satsa på Thelin tidigare i höst. Nu är det ju så mycket snack och det är väl mycket troligt att Anel försvinner i vinter. Håller det för väldigt hög sannolikhet, och det är möjligt att det förändrar den ekonomiska situationen så mycket så att man tänker ett varv till. Men fortfarande måste man ju bestämma sig för om Thelin är rätt spelare. Och där har vi ju lite, så väldigt liten kännedom. Vi vet ju inte vilka som alternativen är, för det är ju klart att om inte han skulle vara köpas loss från Anderlecht, för det var ändå en annan som tydlig med att det är enda alternativet, det är utlänningen, inte aktuellt längre. Skulle inte han köpas loss så måste ju definitivt Malmö FF hitta något annat väldigt starkt.
Det finns en målstark anfallare med Malmö-anknytning några mil norrut längs E6-an.
Astrid.
Ja, gjorde tre mål här emot Hammarby igår. Det känns ju som spontant sett nu är det, blir det någonstans att man sitter här och bara slänger ur sig ett namn och inte har koll på hur sannolikt det där är, men det är ju säkerligen en spelare Malmö FF har koll på.
Det man kan säga där också är förmodligen så gynnar det ju Daniel Andersson att guldet är klart så tidigt, för att han vet ju vad han jobbar med nu. Han har liksom inget risktagande i att MFF blir tvåa i Allsvenskan och bara får spela den nya Europacupen, den tredje så att säga, som då inte alls gett så stora ekonomiska möjligheter. Nu har man ju en liten chans att nå Champions League, en hyfsad chans att nå Europa League och nästan garanterad att nå den tredje ligan. Det låter drastiskt, men det är inte långt därifrån.
Nu tänkte jag att vi skulle blicka lite längre bakåt och titta på säsongen som helhet. Vi kommer att återkomma med en annan form av säsongssummering också. Men det vi ska göra nu är att försöka formulera tankar kring händelser och företeelser som har lett Malmö FF till det här guldet. Jag skrev ju några till er på förhand, så jag kan börja med en av dem som är ganska uppenbar, men det var ju det beslutet att hämta hem Marco Johansson från Mjällby, och för all del även att hämta hem Frans Brorsson från Danmark. Men Marco Johansson, utan den målvaktsförstärkningen så hade det såklart sett bekymmersamt ut. När ska man säga, vidden av Johan Dahlins skada stod klar, och det faktum att Dusan Milicharek inte i princip hade varit spelduglig på hela säsongen, så var man ju absolut tvungen att hitta en bra ersättare. Och det gjorde man. Jag tycker att Mark Johansson har spelat upp sig ganska avsevärt under den här sessionen. Håller ni med om det?
Vi vågar inte annat.
Jag vet inte. Det är klart att han har spelat upp sig, men jag kan inte säga att han har... Jag kan inte peka på att han har gjort... Och det där var en fantastisk match han gjorde. Jag tycker fortfarande att han har en bit upp till till exempel topp tre allsvenska målvakter. Där är han.
Det håller jag absolut med.
Men det såklart blivit stabilare och jämnare, framförallt i liksom sättet man styr backlinjen kanske. Sen så kan jag känna att han kan bli lite passiv. Som, ja, när MFF tappar tre mot Djurgården till exempel, så då vill man kanske ha mer pondus från sin målvakt i straffområdet när inläggen börjar komma där. Liksom. Men det är ju på inget sätt en förlust om han ska lastas för, men det där är ju en sida av hans spel som han behöver förbättra.
Jag tycker att han har plockat bort. Han gör inte så mycket misstag som han gjorde innan, utan han har blivit mycket, mycket jämnare och stabilare. Jag tycker väl att han har vuxit en hel del under hösten. Men framförallt så var det ju ett modigt beslut och ett nödvändigt beslut av Daniel Andersson att ta hem honom. Modigt beslut var det definitivt, nödvändigt, ja, då skulle det funnits ett andra alternativ. Men det är klart att det är en chansning också att ta hem en äldre målvakt någonstans ifrån som har suttit på bänken länge. Det är liksom ingen garanti att lyckas där heller. Men som facit blev, så blev det ju en nödvändig och bra lösning.
Jag tycker överlag att mod är någonstans nyckelordet. Det är Daniel Anderssons säsong här. Han gick på en oerfaren tränare här i vintras för att han trodde på spelidén och trodde på att det här var rätt person att slussa in unga talanger. Sen har han faktiskt skeppat iväg Fouad Bachirou, som är högklassig i allsvenskan i alla fall 4 år tillbaka i tiden. Antonsson lämnade, ändå succéman hösten 2018. MFF gick vidare och fick möta Chelsea. Och sen Molins lite klubbikon och sådär. Han har ändå liksom fattat ganska tuffa beslut. Och som sagt, Marco Johansson är väl den här, vad ska man säga, kronan på järvetsverket.
Det var innan vi lämnar just Marco Johansson-diskussionen, så kan man också, tycker jag, ha med sig att han har ju... under den här perioden också fått ställa om sin målvaktstillvaro. Alltså om man jämför med de sista säsongerna han har spelat i Trelleborg, bottenlag i Allsvenskan, Gais som kämpade för sin existens i Superettan, Mjällby som ju visserligen nu på sista omgångarna här har kravlat sig upp i övre halvan i Allsvenskan eftersom den är så jämn. Men det var ju i de nedre regionerna av tabellen som Mjällby höll till under våren när Marco Johansson var där. Och det är ju något helt annat att stå mål i ett sånt lag där man har mycket mer att göra. I Malmö FF, åtminstone i Allsvenskan, så är det en annan typ av målvaktsspel. Där stabiliteten och pålitligheten är liksom det absolut viktigaste, snarare än att man kan göra någon kanonräddning här och där. Det var det om det.
Ja.
Då lämnar jag ordet fritt för nästa ämne.
Nej, men jag tycker det är en sak som jag vill hugga på direkt, och som är viktigt när vi pratat med spelare som har försvunnit och så vidare. Jag tror det är lätt att vi glömmer en sak. Det är kanske fel att kalla beslutet modigt, men Daniel Anderssons viktigaste beslut och lyckade insats den här säsongen skedde väl i det förlängda transferfönstret när Ola Toivonen blev klar. Att han var ju inte i matchdugligt skick, men att han blev klar innan säsongen började var en väldigt tydlig signal att man inte väntade till något sommarfönster. Han fick komma in i verksamheten snabbt och lätt, och när han var redo så gick han ut på planen och agerade i många matcher som en ledare och en lite grann av Marcus Rosenbergs egenskaper, tycker jag, på många sätt och vis, med förmågan både att göra mål och vässa armbågar och vara lite lagom elak och alltså använda all sin rutin. Jag tycker att han är en väldigt, väldigt stor del i det här framgångsåret.
Mm. Och det är också vi fortsätter med det här modet. Men det, eller modigt kan man säga, klokt att inte slänga in Ola Toivonen för tidigt. Där hade han förmodligen en stor del i det själv. Ola Toivonen känner ju sin kropp med tanke på hur gammal han är och sådär. Men det är ju lätt att när man får en lite skakig inledning i Allsvenskan, MFF var inte direkt imponerande under juni och början av juli, så att inte skynda in och stressa in Ola Toivonen bara för att liksom söka en någon slags brytning på det, utan man jobbar målmedvetet och spelar in honom lugnt och sansat. Det har ju verkligen betalt sig under hösten.
Och där tror jag då man kommer på nästa del av det hela, att MFF har nu mycket bättre än övriga lag hanterat coronaåret och hur man skulle planera för det, hur man jobbade i våras. Man gjorde avbrott i träningen och vilade när man kände att när det liksom besluten kom att Allsvenskan sköts upp ytterligare. Man liksom försökte balansera det här hela vägen. Och man valde då i alla fall att använda hela truppen på ett sätt som gjorde att man fick igång många spelare när det var många matcher. De blev inte så slitna. För det som trots allt hände sen var ju att de här lagen, typ Norrköping, som körde väldigt hårt på få spelare, blev ju på något sätt tröttare ju längre säsongen led. Och nu när mot slutet, då har ju matcherna varit färre. Och då har Malmö kunnat spela med färre spelare därför att de har varit fräschare än de andra lagens, tack vare sommarens sparsamhet, tror jag.
Det är underligt. Det är svårt att mäta, men man undrar ju också om det har någon effekt där att Malmö FF faktiskt slapp permittera spelare i våras tack vare det goda ekonomiska läget. Om det har en effekt i det också, att man kunde träna på ett bättre sätt.
Det är ju en... relaterat till det så finns det ju också hur man har skött skador och skavanker den här säsongen. Det har liksom aldrig funnits någon stress med att få spelare tillbaka i spel. Man har kunnat vila de spelarna som har behövt vila. Tittar man på hur det har sett ut så är det alltså bara Anlachmen Hodzic, Erik Larsson och Jonas Knudsen som har startat mer än 20 matcher eller fler. Tittar man på många av de andra profilstarka så har alltså Anders Christiansen 19 matcher från start i Allsvenskan, pratar jag då. Levicki 17, Rex 14, Rakip 14, Thelin 17, Toivonen 15, Berget 18. Och det är klart att kan man hålla den rotationen och ha det tålamodet med folk som inte är 100% redo för match, så är ju väldigt mycket vunnet gentemot konkurrenterna.
Mm. Ja, det är bara att hålla med. Det är en väldigt god och vaken poäng.
Tack.
Varsågod.
Ja, det är ju framförallt under sommaren som de roterade väldigt mycket. Alltså, sen är det ju många spelare, jag menar, Berget har väl spelat det mesta nu i höst till exempel. Det är fler spelare. Rex har väl spelat betydligt mer. Egentligen så har då Trojstadsson inte spelat så mycket. Alltså beslutet har man kunnat gå mer mot att matcha samma elva hårdare. Inte riktigt samma, men till ganska stora delar.
Men finns det någonting mer att diskutera där? Jag tänker på om man tittar på just det att de som har spelat konsekvent är ju då tre försvarsspelare, kan man säga. Och sen så har ju då Nilsen och Brorsson delat på den andra mittbacksplatsen mer eller mindre. Tror ni att det... Nu blir det lite spekulation här, men är det...
Det brukar vi inte ägna oss åt.
Precis, men kan ni tänka att det skulle se likadant ut en normal säsong också? Att det liksom... Att Tomasson resonerar på det viset, att där bak, där har jag liksom...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mina gubbar och sen så kör vi rotationen framför.
Men det tror jag, det är väl någonting, alltså, det blir också väldigt generellt sett, men jag tror att det är väl mycket lättare så. Där det är liksom, det finns ju en kreativitet som ska styra anfallsspelet. Kreativitet ska ju inte direkt styra det defensiva, så att säga. Samtidigt så är det ju...
Det kan vara farligt.
Ja, precis. Men samtidigt, å andra hållet så är det ju, om Malmö FF har haft problem någonstans, så är det ju i en del defensiva moment i år.
Ja, jag vidhåller fortfarande att jag tycker att Thomas har tagit en risk där genom att avpolitera Rasmus Bengtsson och Behrang Safari från spel. För att det är fortfarande så att hade Knudsen blivit skadad, hade Lasse Nilsson blivit skadad och Brorsson blivit avstängd, så hade det liksom börjat bli lite krångligt. De har haft flyt med att de spelarna har varit hela och inte avstängda. Jag funderar nu här, Anel har varit avstängd en gång. Det är väl den enda, tror jag, i backlinjen som har varit avstängd. Lite, jag är inte helt övertygad, men det har varit väldigt lite problem på det sättet. Och det tycker jag inte, det har inte varit det smartaste agerandet, det vidhåller jag.
Fler punkter att ta upp?
Ja, jag har en liten kort reflektion bara. Vi pratar ju ofta om vinnarmentalitet, men det har också funnit en icke-förlorarmentalitet i Malmö FF i år. De här toppmötena förra året, jag tänker kanske framför allt då, det är ju små detaljer som avgör under en sån här säsong. I fjol så följer MFF på hemmaplan mot Djurgården i det här allsvenska toppmötet under sommaren. Det hände inte i år. Man höll IFK i Norrköping stången i två matcher där man faktiskt mycket väl kunde stått som förlorare i båda. Man klarade Häcken borta, även om man tappade en seger där. Men där var Häcken definitivt inte det sämre laget. Nu var det tidigt på säsongen, så man kan inte prata om att det var någon slags guldmatch än. Men man satt och hemma då, när det liksom så, att, så kallat kunde bli lite spännande, så satte Malmö FF ner foten tydligt mot Häcken. Och liksom, det var ju en styrke- och maktdemonstration. Och sen även Elfsborg hemma blev 1-1. Den matchen kunde också slutat med förlust med lite otur. Men det var ju liksom, man skaffar sig marginaler att vinna serien. Eller snarare att inte låta någon utmana om titeln. Det är en stor skillnad mot förra året, ska jag säga.
Men om man försöker gräva lite, kan man hitta anledningar till det?
Ja, det är väl det som är. Jag tror att det sitter mycket i huvudet liksom, att man inte tappar, att man behåller någon slags kommando. Sen är det ju liksom, alltså Norrköping hemma, där kan man ju inte säga någonting annat än att det är turligt att Malmö FF får med sig en poäng från den matchen. Men det är ju liksom bara en reflektion av att Malmö FF förlorade aldrig nyckelmatcherna. Såvida man inte säger att Elfsborg borta var en nyckelmatch, men det var också tidigt på säsongen, det gick liksom inte riktigt att säga så ändå.
Jag tror också en sån här säsong, när det ändå blir så tätt mellan matcherna, så är det ofrånkomligt att det blir typ så här att man förlorar mot Elfsborg borta. Alltså, även om Malmö har klarat sig bättre än de andra lagen, så har väl Allsvenskan visat att när det blivit så tätt så blir det fler lite oväntade resultat. Lag som inte riktigt lyckas hålla ungarna uppe i omgång efter omgång. För att de flesta lagen i Sverige är ju trots allt inte vana vid det intensiva matchtempot. Och där har ju nog Malmö haft en nytta av alla de här åren med Europaspel, att man har en annan vana att spela väldigt mycket match.
En annan sak som jag har funderat lite på, det är ju MFFs goda starter i flera matcher, framförallt här under hösten. Men de har alltså gjort, under de inledande 10 minuterna har MFF gjort 9 mål den här säsongen. Det blir seger i samtliga de matcherna utom hemmamatcherna mot Elfsborg och Varberg. Och det är ju ett svåröverträffat sätt att sätta tonen i en match. Sen så gäller det såklart att man ska kunna förvalta det övertaget också. Men det känns ju inte heller som, med tanke på hur MFF har uppträtt i många matchupptakter med hög och hård press, så känns det ju inte som att det är någon slump heller, utan det är ju frukten av ett medvetet sätt att spela.
Mm. Alltså, är det, Ja, då kör jag. Men då kommer man in på den punkten som vi, det får väl ta kanske som någon slags avslutande punkt, som när man hittar en förklaring som är värd att lyfta liksom. Det är ju rekryteringen av Jon Dahl Tomasson och den fotbollen han har spelat med Malmö FF. Där är ju den här återerövringspressen har fallit väldigt, väldigt bra ut. Det är en konkret stor skillnad från hur det var under Ove Rössler.
Jag tror också att MFF har varit effektivare än tidigare. Alltså man har ju varit bra i matchstarter egentligen i många år, men man har varit mycket effektivare där det är. Men framförallt för att anknyta till det Fredrik säger, så tror jag att det sker ju någonting mitt i sommaren där när det inte går så där riktigt bra. Det blir en utveckling av spelet så till vidare att spelet blir mycket rakare mot mål. Alltså det fanns ju en period när det passades runt framför straffområdet. Även när man hade återerövrat bollen. Det hände liksom ingenting. Det blev inte explosionen. Och där tyckte jag det, vad ska vi säga, där blev den andra vågens effekt av Jon Dahl Tomasson, att han implementerade det tydligare. Vi ska direkt mot mål. Det blev en stor skillnad från den här perioden när det inte gick så bra i början kanske.
Men det
har ökat mycket. Alltså ju längre säsongen har lidit, ju mer har man väl kanske förstått och sett vad han ville, så att säga.
Jag tror att det är en kombination av många saker, just att det blev sådär. Men till att börja med är det ju att han har trott på sin strategi. Men inte trott på den på det viset att så här ska vi spela oavsett vad. Utan han har sett det och twistat till lite små grejer. Och han har framförallt efter några omgångar, säg 10 omgångar in, hittat vilka spelare han tycker är bäst för att utöva detta. Marcus Antonsson fick spela en del i början av säsongen. Men han fick det inte att stämma i Jon Dahl Tomassons system. Och då ställdes han helt enkelt utanför. Och Molins hamnade allt längre från startelvan också. Det är ändå två väldigt obekväma beslut att ta. Det är två populära spelare, framförallt i Molins fallet. Men alltså, Jon Dahl Tomasson har hela tiden haft en tydlig riktning med vad han vill med MFF och liksom identifierat vad han behöver göra för att det ska nå dit. Han har ju fattat många tuffa beslut, och vissa är kanske inte 100% riktiga, eller just med, som vi har tagit upp tidigare också, där med Safari och Bengtsson, att de kanske hade funnits ett mervärde i att ha dem i en bättre matchform. Men alltså, tittar man på besluten med Antonsson och Molin, så det har ju varit helt riktigt.
Det
är också att säga också att det här har ju, att det har sett ut som det har gjort. Jag tror att MFF har kanske till ganska stor del lidit av att man inte spelat några träningsmatcher inför. Hade MFF fått testa sitt system i skarpt läge, ja, så skarpt som nu en träningsmatch är då, så är det mycket möjligt att den här serieledningen hade varit ännu större vid det här laget. Då hade man inte tappat så många poäng i början av säsongen, för man kunnat liksom hitta de här sakerna som behövdes skruvas till under ett tidigare skede.
Det tror jag också. Jag tror det hade varit en klar skillnad. Jag tror Malmö förlorade mycket. Alltså de lag som hade samma tränare som tidigare var ju inte lika störda av att det inte blev träningsmatch inför starten. Sen i hyllningarna till Tomasson, alltså jag verkligen ställer upp till 100%, så tror jag det är ett par små saker som han måste, och det kanske har med rutin att göra ändå som tränare, även om han har massor av rutin som spelare. Det här med defensiva fasta situationer tycker jag har, alltså där måste Malmö hitta en bättre modell. Det är någonting som inte har funkat i det upplägget kring träningen. Och sen den andra, det är snabba beslut för att stänga matcher eller vända matcher, om jag uttrycker det. Så jag tänker framförallt på Djurgårdsmatchen. Alltså att slänga in en extra mittback. Det kändes som man lärde sig det efter den matchen. Men de där snabba taktiska förändringarna under en match för att stänga eller slänga in en Johan Hammar som inte Malmö har på topp för att man ska mata in bollar i slutminuterna. Alltså det, där tror jag att han kan utveckla sig ännu mer och bli en ännu starkare tränare.
Ja, och vi får inte glömma att Jon Dahl Tomasson är ju nästan lika oerfaren som A-lagstränare på toppnivå. Alltså som att själv stå som huvudtränare. Om man tittar på MFFs trupp och man tycker fantastisk utveckling på Anel Ahmedhodzic, som kommer med så ringa A-lagsmentalitet eller A-lagserfarenhet och kan gå in och göra en sån här säsong. Alltså det går ju nästan att säga detsamma om Jon Dahl Tomasson. Det är inte mycket till liksom manager-erfarenhet han har.
Och när du nämner just Anders så tänker jag också så här, för det är så länge sedan eftersom det var ju, men ett av Tomassons absolut modigaste beslut var ju att satsa på Anel. Om ni minns då före coronan, redan i vintras, inför Wolfsburgsmatcherna och inte tveka utan att han skulle spela även dem. Det hade ju varit rätt rimligt att en ny tränare kanske hade ridit på vågen från året innan och liksom gått på säkrare kort och kanske kört Rasmus Bengtsson och Lasse Nilsson i de matcherna. Men han visade ju stort mod och en inriktning redan där. Och den betalade ju sig verkligen. Det kan man...
Nej, det går ju inte nog att understryka det att han har att hur liksom vilken stor tro han har haft på sitt system, och det är ju spännande för en så pass oerfaren tränare att våga det. Imponerande.
Och då, det är det jag kan känna oro, kanske fel ord, men om man tittar framåt mot nästa säsong, så just det här att det risken är att det blir stora förändringar i truppen. Så känns det lite grann som att det finns en risk att han får börja om ganska mycket ändå nästa år. Men det är möjligt att jag överdriver dem. Jag tänker liksom i en bild av att Thelin inte stannar, att Arnel försvinner, att AC får ett bud som MFF inte kan säga nej till. Alltså plötsligt så blir det väldigt mycket centrala figurer som ska på något sätt ersättas.
Mm. Det enda som borde oroa Jon Dahl Tomasson är ju den här 2000-talstrenden som vi ser i Malmö FF. Det är ju, vi har tagit 7 guld nu på den här sidan millennium. Och det har varit 7 olika tränare.
Just det.
En tränare tar inte 2 guld med Malmö FF på 2000-talet. Det är väl kanske det som borde vara lite oroväckande då.
Bedöma det är också någonting vi kan absolut komma och återkomma till på sikt. Men ett av Malmö FFs problem just vad gäller tränar cirkusen, om vi kan kalla det så, det är ju att man har haft väldigt svårt att hitta rätt. Alltså antingen har man bedömt att tränaren inte har kunnat utveckla Malmö FF tillräckligt, eller så har tränaren utvecklat Malmö FF så mycket att tränaren har försvunnit. Vad kan man säga liksom för tidsperspektiv på Jon Dahl Tomassons gärning i Malmö?
Jag vågar inte ha någon uppfattning med tanke på hur det har sett ut de senaste åren. Alltså det är ju det är jättesvårt att veta vad som händer. Han kanske får anbud från en storklubb i Europa redan nu efter den här säsongen. Vi vet väldigt lite om egentligen hur samarbetet mellan honom och Daniel Andersson fungerar. Hur mycket manager Jon Dahl Tomasson vill vara. Det ser ju ut som det har varit helt friktionsfritt, men vi vet ju väldigt lite.
Alltså Daniel Andersson... lät ju väldigt nöjd igår när han blev intervjuad om samarbetet med Tomasson. Det kanske i och för sig var framförallt i förhållande till andra icke-namngivna tränare. Men ändå.
Nej, men absolut, jag håller med. Alltså, det finns ju en enda liten varningssignal om man ska nämna den. Alltså, vad ska man säga det här? Valet vem bestämmer. Daniel valde ju att plocka hem Felix Bejmo i somras. Och Jon Dahl Tomasson har på ett väldigt tydligt sätt valt att inte använda honom. Det är ju liksom en sån sak som man kan fundera kring. Det kanske finns helt andra anledningar. Vi vet att Bejmo var både sjuk och skadad ett tag. Men han har ju inte ens varit nära trupp, känns det som på slutet. Och då kan du ju fundera på, var det en värvning som Tomasson ställde sig bakom? Eller är det, ja, det kan ju alltid bli en maktkamp så att säga. Nu är det bara ett enda exempel och det är inte rättvist. Därför ofta vet man att man ser inte facit från längre fram. Men Bejmo är ju ingen ungtupp, han är ju ändå en rutinerad spelare. Så att,
förvisso, men å andra sidan också ung.
Ja, det.
Även om han är rutinerad.
Och han har inte spelat så mycket matcher. Men förstår ni vad jag menar någonstans? Bara att så här långt har inte den värvningen liksom harmonerat. Att Erik Larsson som har spelat väldigt mycket matcher har liksom inte fått vila ens mot något sämre lag på hemmaplan. Utan han har varit det konsekventa valet och Bejmo har väl gjort ett par inhopp i princip.
Finns det fler funderingar som ni har?
Jag tycker Alltså, det är lätt en sån här dag att varenda aspekt av hela säsongen blir en guldaspekt. Men jag tycker också att om man tittar på hur Stockholmsklubbarna till exempel har hanterat det här med publiken, så är nu är det mycket lätt, man står inte på deras träningar varje dag och pratar med dem, men det känslan är att det har blivit någon slags sanning där, att vi är inte lika bra utan publik. Vi behöver publiken så himla mycket för att plocka våra poäng. Och det här har man ju hört kring Malmö också tidigare år, hur viktig publiken är för i de här stora viktiga matcherna. Och det har man ju så nära konkreta bevis som man kan få när det kommer till en sån aspekt här nere. Man ser hur spelarna tänder till, orkar lite till. Alltså det här har man ju pratat med dem om åtskilliga gånger. Men nu har inte publiken varit här den här säsongen och Malmö FF har hanterat det oerhört väl. Och hur gör man det då? Det är väldigt svårt på förhand att säga någonting. Och jag tror att nyckeln ligger i att man håller stenhårt fokus på just fotbollen. Och man är noggrann i varje moment. Och det är förstås det hjälp att man har en vinnarmentalitet i klubben också, att man kan hantera yttre förutsättningar på ett bättre sätt. Men det verkar som att det har blivit en sanning bland andra klubbar att ja, vi har ingen publik, vi är inte lika bra som vi brukar vara. Medan Malmö FF har varit till ganska stor del i alla fall så bra som de brukar vara. De kanske inte har orkat hålla intensiteten i pressspelet uppe så himla intensivt som man hade orkat om man hade haft liksom 20 000 som hade stått och vrålat i ryggen. Men det går inte att säga att liksom intensiteten har tappat jättemycket om man tittar på hur Malmö tar sig an matchen igår till exempel.
Det är ett mycket intressant resonemang, jag håller helt med dig. Jag tror att det kan låta lite filosofiskt, men jag tror att det finns en mentalitet och en inställning där också. Malmö har haft publiken, eller har publiken med sig på ett fantastiskt sätt genom många år. Jag tror att spelarna har känt att den har varit där, fast den inte har varit där på något sätt. Alltså bara det här att Malmö har varit så extremt noga med att varje gång man lyckas vinna slantsinglingen, vilket man alltid gör, har man sett till att börja spela med klacken.
Det är någonting jag gräver i. Det är lite skumt alltså.
Alltså jag fattar inte att så många tillåter det, men det har vi varit inne på tidigare. Det har ju varit en sån säsong när MFF, det har känts som att guld har varit klart länge sedan, vi börjar bli rundgång i resonemangen.
Nej, men jag tror att det har funnits, alltså utifrån det du säger Fredrik, har det funnits en annan mental inställning att Malmö FF har haft sina supportrar i ryggen även om de inte har varit där. Man har liksom känt att det sitter verkligen bokstavligt talat i väggarna där inne. Mm. Och att alla har trott på dem och ingen har liksom tvivlat och, därför var det så snygg avslutning när Anders Christiansen tog med sig laget bort och tackade klacken som inte var där. Jag tyckte det knöt ihop den delen väldigt väl.
Jag vet inte om det är någonting som Malmö FF har pratat om väldigt, väldigt mycket under säsongen eller pratat på förhand om det. Det är ju en aspekt som är väldigt svår att förbereda sig på, men det känns ju konstigt att så många andra av de lagen med stor publik i Allsvenskan, och då är det ju framförallt i regel storstadsklubbarna vi pratar om, att det bara är Malmö FF som har liksom levt upp till förväntningarna med tomma läktare. Det är intressant i alla fall.
Det känns ju snarast som att de matcherna där MFF kanske hade behövt det här stödet har ju varit en del bortamatcher där insatserna har varit mindre bra. Där det såg väldigt tamt ut, alltså borta i Borås, i Örebro, till vissa delar även när de spelar borta mot Mjällby. Där kändes det som att en bortaklack som jag också hade fått beroende på hur stor den hade varit givetvis, men ändå fått hyfsat stort utrymme på de arenorna. Det är nog där liksom som den riktiga nyttan hade kunnat göras denna säsongen. Jag tycker också det kan vara värt att ta upp det sätt som MFF ända fram tills nu har lyckats hålla sig undan corona och covid-19 relaterade matchbekymmer. Det har ju varit en del fall i organisationen, men ingenting som har påverkat laget egentligen fram tills nu då när både tränare och spelare har drabbats. Och med tanke på hur firandet såg ut igår och att Anders Christiansen är bekräftat positiv, så skulle det förvåna storligen om det inte kom fler positiva besked här de kommande dagarna.
Ja, det är nästan så, med tanke på den kramfest som det var igår efter matchen, så undrar man vilket lag kommer Malmö FF kunna ställa på benen mot Hammarby den 22 november?
Det är ju för Malmö FF ställ synligen gynnsamt att det är ett landslagsuppehåll här nu.
Det känns ju väldigt tråkigt, framförallt för Anders Christiansen då, som skulle få spela för Danmark. Han har ju varit uttagen i några trupper här på senare år, men han har ju inte fått någon speltid. Nu talar jag mycket för att han hade fått det, med tanke på att de har tre matcher på kort tid och den första är en träningsmatch då mot Sverige.
Två reflektioner där, bara en då direkt med landskamp, och jag står för vad jag har sagt tidigare. Jag tycker det är fullständigt vansinnigt att man driver igenom att spela dessa landskamper, att få spelare ska transporteras runt i Europa ut från sina klubbar. För det kan inte vara sunt och viktigt i den situation som råder. Sen är det naturligtvis, det handlar ju om situationen i Skåne vad det gäller corona. Och det är inte överraskande att det slår till mot MFF nu, eftersom det verkar vara ett helt annat läge. Så precis att det flashades, det kommer nya siffror med ännu fler inlagda på sjukhus. Det är en väldigt stor samhällsspridning. Det kommer att drabba idrotten hårt på många håll. Och Malmö har, som ni sagt, varit väldigt skickliga på ändå att hålla det här borta. Men nu kan det vänta några tuffa veckor och liksom innan det här stabiliseras. Och det känns förmätet att spekulera i sjukdom, men det är klart att det vore märkligt om man skulle klara sig undan med det här enstaka fallet som är bekräftat nu på spelarfronten. Med tanke på inte minst hur det såg ut igår. Det var ju inte konstigt att det var kramkalas, så det har väl invägats en falsk säkerhet även i truppen där att det inte skulle drabba spelare.
Det har ju synts även på planen, tänker jag, under säsongen. Inledningsvis i Allsvenskan så var det ju ändå ganska återhållet.
Ja.
Måljubel med mera, det har ju helt och hållet försvunnit.
Ja. Det är väl coronatrötthet som har spridit sig där också. Jag tycker att fotbollen har varit duktig på att annars hålla sig till sina regler. Man har varit konsekventa med att ersättarna har suttit långt uppe på läktarna och utspridda. Man har varit noggranna med förhållanden och vem som har släppts in och så vidare. Men det som har skett på planen borde man kanske haft bättre kontroll på, även om det inte är lätt.
Det är ett svårt virus på det viset att till och med fotbollen då, som ändå har så tydliga protokoll, mycket tydligare protokoll än vad jag upplever än någon annanstans i samhället egentligen, att man är så noggrann och man testar och det är regler, och alltså, den är närvarande hela tiden, för idrotten vet ju att om man inte sköter sig och om det kommer in en okontrollerad smitta någonstans, då blir det sportsliga och därmed det ekonomiska väldigt påverkat liksom. Och ändå trots alla de här åtgärderna som har vidtagits så kommer ändå smittan in på något sätt, och det är liksom, ja, det är bara en reflektion över hur svårt det är att faktiskt skydda sig i det här läget.
Men det blir naturligtvis en avgörande vecka för MFF och hur man lyckas hantera det här nu. Och, det är klart att rent sportsligt så måste det vara skönt att ha i ryggen då att guldet redan är säkrat naturligtvis. Men...
Om man avslutningsvis då lite försiktigt blickar framåt, givetvis en framåtblick som beror mycket på hur covid-19-situationen i och kring laget utvecklas. Men vad ser ni framför er för typ av avslutning av MFF, de tre matcherna som är kvar? Kommer vi att få se mer speltid till de som vi kan kalla marginalspelare, eller vad tror ni?
Inte överdrivet. Jag tror att Tomasson kommer nog vilja fortsätta utveckla idén. Det skulle liksom någon slags pitty start elvor, eller om man får kalla det så. Det tror jag inte riktigt på. Däremot kommer han kanske vara generösare med byten. Kanske byta lite tidigare i matchen, byta in lite fler folk. För ibland så har han ju faktiskt låtit fyra av sina fem byten varit oanvända under vissa matcher. Så att det tror jag man kan tänka sig att få lite mer rotation, så att säga.
Malmö möter ju tre lag som väl i princip inte har något att spela för. Jag tror inte att Hammarby kan nå någon Europaplats hur de än försöker. Det skulle de möjligtvis
vara. Nej, de visade ju tydligt i helgen att de inte var så intresserade av det.
Nej, så precis. Så därför tror jag nog att det kan sluta med att Malmö fortsätter att vinna sina matcher här faktiskt.
Ja, de har fyra poäng upp till Häcken, Hammarby, så det är ju inte galet långt. Men det är många lag om det, så att säga.
Ja, det är trångt och eftersom de inte visade någonting mot Varberg. Och Varbergs kontrakt är säkrat och Östersund det har gjort överpresterat mot vad många trodde. Så att, det är inte så att de möter ett supermotiverat lag som kommer att slåss med näbbar och klor. Det kan ju bli målrika matcher här på slutet, känns det som.
Ja, men det man känner ju som utomstående betraktare så är det ju ofta, eftersom MFF nu har varit i denna situationen till och från de här sista 10 åren, så är det ju ändå, det finns ju också någon sorts lockelse i det att få se de andra spelarna lite grann, de som inte har spelat så mycket. Alltså inför för framtiden helt enkelt. Och man är ju nyfiken till exempel på Amin Sarr som inte har spelat jättemånga minuter här under hösten. Hur ser han ut nu för tiden? Är det samma spelare eller vad har hänt? Felix Beimo är en annan som man skulle kunna tänka sig och se på plan en match kanske.
Och där kan man ju få se lite om du nämner Beimo liksom just hur intresserad Tomasson är av honom. För om Tomasson räknar med honom som en viktig pjäs nästa år och guldet är säkrat och Erik Larsson har spelat oerhört mycket så vore det väl väldigt logiskt att han får spela en del. Så det kan ju vara en indikation. Det kan ju också vara en väldigt långsökt indikation här nu om Rasmus Bengtsson skulle komma in igen. För det fortfarande är ju läget man kan undra. Försvinner Anneli Winter, Lasse Nilsson verkar pigg på att flytta hem till Danmark, då har MFF bara Frans Brorsson kvar. Om inte Rasmus Bengtsson stannar. Så där skulle ju möjligtvis kunna bli någon liten indikation på framtidstankar.
Sen så finns ju den här att bli den mest överlägsna mästaren sedan, ja, vad blir det? Ja, way back when i alla fall. MFF har ju någon slags avstånd ner till 2-an-rekord att jaga, men jag vill säga på presskonferensen efter matchen igår att så fort vi har något poängrekord som vi ska försöka ta så går det till helvete.
Jag tror inte det räcker som motivationsfaktor för spelarna.
Nej, göra. Precis.
Nej, den är svår. Vi återkommer här vad det lider. Vi är svårt att utlova något exakt tid och dag här och nu, men det kommer. Det kan ni räkna med. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 231 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.